Det är ju så för oss med hundar. Vi vill att en hund ska kunna göra sitt beteende sitt, till exempel när jag säger sitt, men inte när jag säger pommes frites eller korv eller vad det nu handlar om.
Varmt välkommen till Bravery Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendeutredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på braverdogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer.
I tidigare avsnitt har vi pratat en hel del om korrigeringar och hur det påverkar hundar negativt när vi blandar belöning med bestraffning av olika slag. En del anser ju helt klart att korrigeringar behövs för att lära hundar det man vill de ska kunna och förstå. Och jag är, som du säkert har förstått, inte av den åsikten. Och mina åsikter om det här är ju baserat på modern forskning, skulle man kunna säga. Ändå så kommer vi kolla på forskning idag som går hela vägen bak till 60-talet. Och det jag hoppas att du kommer lära dig av dagens avsnitt, det är att inte bara är det så att vi inte behöver korrigera våra hundar för att lära dem vad vi vill, utan vi kan också faktiskt minimera fel och frustration i inlärningsprocessen för våra hundar. Och jag brukar prata om att vi ska höja svårighetsgraden som gräset växer. Och det vet ju alla att gräs, det växer ju hela tiden. Såvida det inte är alldeles för torrt ute, men i alla fall, gräset växer. Men det är ju ingen som ser att det växer. Ändå är det så att en vecka senare måste man klippa det. Och vad blabblar jag om här? Vad menar jag med att vi ska höja svårighetsgraden som gräset växer? Ja, det ska jag förhoppningsvis förklara lite bättre i det här avsnittet. Som handlar om, ja, jag brukar kalla det att det ska vara lätt att göra rätt för hunden. Och det jag syftar på när jag säger lätt och göra rätt, det är bland annat det som man kallar felfri inlärning. Och felfri inlärning, det innebär inte att vi tränar helt felfritt, för det gör vi aldrig liksom, och det behöver vi inte göra, vi kommer ta oss framåt ändå. Men felfri inlärning handlar om ambitionen att arrangera träningen så att hunden får det lätt att göra rätt, helt enkelt, och så att vi minimerar fel och frustration. Så felfri inlärning kan man säga står i motsats till det som kallas trial and error. Och jag tror inte det finns något vettigt svenskt namn för trial and error. Det kanske finns. Messa mig gärna, tagga mig och berätta vad man kallar det på svenska. Och som jag sa, vi kommer vända blicken bakåt till 1963. Då en man som heter Terras i efternamn gjorde en del intressanta experiment på duvor där han jämförde trial and error, att lära sig någonting med trial and error, jämfört med andra procedurer. Och det är de här andra procedurerna som vi som tränar hund har så mycket att lära oss av, tänker jag. Så det Terras gjorde bland annat i början av sina experiment, det var att han lärde duvor att när det lyser rött här, om du då pickar på den här platsen kommer du få ett frö. Så duvorna lärde sig att när det lyser rött, då pickar jag här, då får jag ett frö. Sen ville han lära dem att om det lyser grönt, då får du inget frö. Så det är ingen idé du pickar. Så faktum är att det jag vill att duvorna ska lära sig är när det lyser rött, picka, få frö. När det lyser grönt, picka inte alls, gör ingenting. Ingenting i relation till att liksom picka för att få frö. Och trial and error-varianten av den här då, det är duva har lärt sig, rött betyder picka, få frö, och så lyser jag grönt istället för rött. Det är bara pang, boom, du kan rött, men nu lyser grönt. Förstår du att det inte är rött? Förstår du att du inte ska picka? Det är klart att de inte förstod det. De såg ju bara att det blev en förändring, antar jag, liksom, att det lös. Så de pickade ju och pickade och pickade och pickade och gjorde ju tusentals fel för att till slut kunna lära sig att aha, okej, jag tror jag börjar förstå här nu att när det lyser grönt, då är det ingen idé att jag pickar, för det kommer inget frö då. Och fatta frustrationen på de duvorna när de liksom bara, varför funkar det inte? Det här brukar ju funka liksom. Nu vet vi inte vad duvorna tänker, men man kan ju tänka sig hur man själv skulle ha känt sig om man kommer hem och liksom nyckeln till ytterdörren inte funkar en vacker dag när den alltid har funkat förut. Att liksom se de sambanden och lära sig de sambanden i trial and error krävde alltså tusentals fel för de här duvorna. I den andra gruppen då, där gjorde Terras det som kallas fade-in protocol. Alltså att man fasar in långsamt, som gräset växer, eller hur? Fasar vi in svårigheter och nya stimuli, nya saker som vi vill att duvan eller hunden ska lära sig att det där är inte relevant för mig, du kan ignorera det. Så hur gjorde han det då när han fasade in det här istället för att bara slå om från rött till grönt? Jo, han helt enkelt hade ett väldigt svagt ljus i periferin så att det liksom inte var så här, oj, där lyser det på exakt samma plats med exakt samma intensitet. Utan han bara fasade in det i periferin. Så duvorna brydde sig ju inte om den där färgen, för de visste ju att liksom, de la väl knappt märke till att det var där i början helt enkelt. Och det han gjorde var att långsamt då fasa upp hur mycket den här felaktiga lampan lös. Tills duvorna helt enkelt hade lärt sig att om det lyser rött får jag picka och få frö. Om det lyser grönt så är inte det relevant för mig. Man hade alltså lärt duvorna att diskriminera mellan rött och grönt. Och det coola är att Terras, han slutade ju inte där. Han gjorde också fler experiment med duvorna. Så när de hade lärt sig att rött blir förstärkt, rött får jag godis för, men grönt får jag inte godis för. Ja, då vill han testa att lära duvorna att picka om du ser en linje som är vertikal. Då ska du picka och få mat. Men om linjen är horisontal, då ska du inte picka och du kommer inte få något frön. Så från att kunna då rött leder till frö om jag pickar, men grönt är inte relevant, ville han att de skulle lära sig att istället för rött så var det en vertikal linje, en linje som gick uppifrån och ner, som duvorna kunde få mat för om de pickade på. Och om det var en horisontal linje, då däremot skulle det inte löna sig att picka för att få frö. Och återigen då, de här stackars duvorna som hamnade i gruppen där man gjorde det här med trial and error, då de bara fick uppleva att man bytte från röd färg till den här vertikala linjen, då lönade det sig. Men om den var horisontal så lönade det sig inte alls. Och de här duvorna, återigen, de gjorde upp till tusentals med fel innan de väl lärde sig den här nya associationen och vad det var som ledde till att det lönade sig att picka versus inte picka helt enkelt. Och i den här andra proceduren som är relevant för oss som tränar hund och som jag tänker att du kan lära dig massor om när det gäller hur du vill föra över signalkontroll kanske från en signal till en annan eller fasa in störningar som du vill att din hund helt enkelt inte ska bry sig om. Det är sånt jag tycker man kan lära sig väldigt mycket om av de här experimenten. Så i den andra gruppen då, där han använder sitt fade-in protocol och ökar svårighetsgraden som gräset växer, då hade han kvar färgerna när han introducerade sin horisontala versus vertikala linje. Så hade han färgerna bakom. Och jag har gjort en illustration om det här som du finner på avsnittssidan på braverdogs.com/podd och så /avsnittsnumret. Då finner du den där illustrationen som kanske gör det lite lättare att förstå vad jag säger här. Men tänk dig att den röda lampan, den röda färgen som duvorna vet att då ska jag picka, då får jag frö. Därpå introducerade han den här vertikala linjen. Och långsamt fasade han då ut den röda färgen. Så att den gick liksom till att bli grå helt enkelt. Så att det var den vertikala linjen duvorna såg snarare än en viss färg. Och när det gällde den gröna färgen gjorde han samma sak. Det vill säga han la den här horisontala linjen som skulle betyda här får du inte mat. Den la han ovanpå den gröna färgen och sen fasade han långsamt ut den gröna färgen. Ett så elegant sätt att lära en individ att picka eller sitta eller vad det handlar om när jag säger en viss sak men inte när jag säger något annat. För det är ju så för oss med hundar, vi vill att en hund ska kunna göra sitt beteende sitt till exempel när jag säger sitt men inte när jag säger pommes frites eller korv eller vad det nu handlar om. Det skulle ju också kunna vara till exempel att du vill lära din hund att trycka nosen mot en knuten näve men inte trycka nosen om du har en öppen hand till exempel eller tvärtom. Och då kan vi alltså tillämpa de här fade-in-protokollerna när vi introducerar ändra någonting vi vill ska bli en ny signal eller någonting vi vill inte hunden ska liksom bry sig om. Så om vi störningstränar som jag ofta kallar det och som många andra säger också, det vill säga vi har ett beteende, vi vill generalisera inlärningen, vi vill att det ska funka i svåra miljöer, ja då skulle helt klart en strategi kunna vara att jag har mitt beteende men istället för att ta det till en helt ny kontext så kan jag introducera svårigheter i den kontexten där hunden redan kan beteendet. Så till exempel säg att jag tränar agility med min hund, jag tränar i trädgården, jag tränar kanske i en träningslokal men jag vill att det ska funka på tävling. Så skulle jag kunna tillsätta ljud från tävling, jag skulle kunna tillsätta rörelser runt omkring. Just fasa in det i den här platsen, på platsen där jag redan tränar, där min agility funkar. Istället för att liksom kasta sig iväg till tävling och utan ha liksom preppat hunden för alla de stimuli den kommer möta i den här nya kontexten som den aldrig har varit i. Så oavsett vad det är man tränar, att fasa in svårigheter. Oavsett om man vill liksom att hunden ska ignorera de svårigheterna eller om den ska faktiskt lära sig något väsentligt att liksom göra ett beteende eller som sagt var, göra ett annat beteende. Spelar ingen roll. Höj svårighetsgraden som gräset växer långsamt. Fasa in det. För det Terrace har lärt oss det är att då minimerar vi fel och därmed minimerar vi också frustration för individen. Vilket ju gör såklart att det blir bra mycket roligare att träna med dig som husse eller matte. För att hunden gör ju rätt hela tiden. Den går från liksom vinst till vinst. Och det är klart att det är ett pussel hunden liksom lägger, det uppgifter hunden löser. Så träning är ju liksom såklart, det är ju en uppgift hunden löser tillsammans med oss som är roligt för hunden att göra. Så det handlar ju inte om att det ska vara så lätt att det blir tråkigt naturligtvis. Men det är ingen som tycker det är kul att göra fel. Ingen jag känner i alla fall och inte jag och inte min hund. Och det här fade-in-protokollet att träna så gräset växer, det ger oss en möjlighet att göra det som kallas felfri inlärning, att göra det lätt att göra rätt för våra hundar. Oavsett vart vi är i träningen så kan vi tänka på det här när vi vill höja kriterier, höja svårighetsgraden, att vi vill göra det som gräset växer. Ingen ser att gräset växer, ändå måste man klippa det en vecka senare. Så det här fortsätter vi faktiskt att gräva i nästa vecka, där vi tittar på en mycket modernare studie. Och menar med modern studie är att den är från 2023. Och där tittar man på det här med ljudstörningar och arbetande hundar. Och de tittar på hur vi kan lära hundarna att hantera svåra miljöer helt enkelt.
Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.